Ja, det är lite märkligt att bli installerad så här ett år efter. Men jag kommer ihåg första gången jag var här och välkomnades i gudstjänsten. Så fastnade mitt högra ben, mitt högra byxben på längs med vaden. Och det var ni ganska snabba med att driva med. Och då tänkte jag, det här kommer nog bli ganska roligt år och tid här. Och det var extremt många nya ansikten. Och det var namn att hålla reda på. Men så här efter ett år så är det inte bara namn. Utan ni är personer. Människor. Olika individer. Och ni är nu mina och Fridas och våra vänner. Och en annan person som hade vänner var Jesus. Och jag tror inte att det är en slump att det finns så många salmer och lovsånger som beskriver just detta, Jesus som en vän. Här är några exempel. Vilken vän jag fann, närmare än en broder. Du har rört vid mig, likt ingen här på jorden. Jesus, vän för evigt. Eller, vilken vän vi har i Jesus. Trofast, kärleksfull och god. När vi frestas och när vi prövas vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi av oro och glömmer att vi har en vän som har lovat att vara med oss, hjälpa om och om igen. Och det finns säkert fler lovsånger och salmer som har skrivits om just detta. Innan vår text som vi ska läsa idag så beskriver Jesus sig själv som den goda herden. Att han ska ge sina liv, sitt liv för människor. Och efter det så blir han nästan stenad av judar efter att ha sagt att han och fadern är ett. Han säger att Jesus är i fadern och fadern i Jesus. Och judarna ville verkligen gripa Jesus för att ha härdat, för att han hade sagt att han var Gud. Men Jesus lyckades komma undan och tog sig till en plats där Johannes döpte. Och när Jesus var på den här platsen så fick han bud från Marta och Maria om att deras bror Lazarus var sjuk. Och Jesus svarar, sjukdomen leder inte till döden utan ska istället göra så att Guds son blir förhärligad. Och i texten här innan så framgår det också att Lazarus och hans systrar var inte vilka som helst för Jesus. Det står att Jesus var väldigt fäst vid dem. Men till slut så bestämmer sig Jesus och lärjungarna att ta sig tillbaka till Lazarus och systrarna. Och han säger till lärjungarna att han var glad att han inte var där när Lazarus dog. För att han är glad att han inte var där för att de skulle tro. Och Lazarus hade nu varit död i 4 dagar. Och nu kommer vår text. Betania, och jag läser från Johannes evangeliet 11, verserna 18-28. Betania låg inte långt ifrån Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen, på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Man kan nästan ta på Martas frustration här. Om du bara hade kommit när jag skickade bud till dig så skulle det här aldrig ha hänt. Min bror skulle då leva. Marta försökte göra vad hon kunde. Hon skickade bud till Jesus. Tänk om du bara hade kommit. Men hon har fortfarande kvar hoppet. Hon vet att Gud ska ge Jesus vad han ber om. Och så svarar Jesus att din bror ska uppstå. Man kan återigen se hennes frustration. Ja, jag vet att han ska uppstå på sista dagen. Kan du inte skippa det där teologiska snacket? Jag vill bara att min bror ska uppstå idag. Och sedan säger Jesus att den som tror på mig ska leva om han än dör. Tror du på detta? Jag säger Marta. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som ska komma hit till världen. Sådant ärligt och uppriktigt samtal mellan Jesus och Marta. Ett samtal där det ryms frustration, ilska, sorg, oförståelse, förståelse, frågvishet, undervisning, hopp. Allt detta rymdes. Allt fick plats, hela livet. Och sådant är livet med Jesus. Allt ryms. Förra veckan pratade jag just om detta, att allt ryms med Jesus. Och det här är ett exempel på det. Och när Jesus och Marta hade haft det här samtalet så går Marta och säger till Maria att Jesus har kommit och kallar på Maria. Och när hon hörde detta så gick hon till honom och flera människor följde efter henne. Och när hon träffar Jesus så blir hon så frustrerad. Hon kastade sig vid hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här så hade inte min bror dött. Och när Jesus såg hur hon grät och alla de andra som var med henne också grät, så blev Jesus upprörd och skakade i sitt innersta. Lazarus var sjuk. Lazarus blev inte botad. Lazarus dog. Lazarus systrar sörjer. De är arga och besvikna på Jesus. Varför kunde han inte bara bota? Kunde inte Jesus bara kommit några dagar tidigare så hade inte det här varit något problem. Men så blev det inte. Och systrarnas frustration och besvikelse tycker jag nästan går att ta på. Och jag är helt övertygad om att vi finns här i rummet som kan dela den här frustrationen över att ha bett för sjuka. Vi har velat bota. Vi har velat göra allting som står i vår makt för att behålla människor vi bryr oss om i livet. Och ändå har det inte blivit så. Och varför blir vissa botade och vissa inte? Och det tråkiga är att jag inte har svaret på den här stora och svåra frågan. Och jag hade så gärna velat ha det. Och hade jag haft det så hade jag verkligen delat med mig av det. Men kanske är det så att vi bara får tänka att Gud är större. Att Gud är bortom vårt förstånd. Och hur mycket vi än kommer att försöka förstå Gud, så kommer han alltid vara mycket större än så. Men det är ju inte så att Jesus struntar i vad de säger och vad de ber om. Det är bara det att det sker på ett annat sätt än vad de hade tänkt sig. De tänkte att bara de kom till Jesus, så skulle allting lösa sig. Det skulle bli precis som de hade tänkt och deras bror skulle inte dö. Det är nästan lite som att Jesus är ett S i rockärmen som man kan dra fram när man behöver honom. Och så blir det precis som man själv tänker. Men så är det ju inte, hur mycket vi än skulle vilja det. Och vi fungerar på det sättet att vi vill ha kontroll över precis allting. Vi vill veta allting och vi vill inte släppa kontrollen. Eller jag vill inte släppa kontrollen alltid. Och det här rör inte bara våra vardagliga ärenden, utan det rör hela våra liv och till och med livet självt. Vi vill inte dö och vi gör vad som helst för att inte göra det. Vi försöker tänka på vad vi stoppar i oss. Vi försöker tänka på att få in träningen i vår vardag. Och det kanske till och med har gått så långt att när någon person går bort eller dör så tänker man att rökte den här personen eller tog det inte hand om sig själv? Att det ligger i våra händer på något sätt. Det är alltså första frågan, eller kan vara första frågan, när någon dör. Tog hon hand om sig själv? Och missförstå mig verkligen rätt nu, för det är viktigt att ta hand om sig själva. Och jag tror till och med att det finns en teologi om att ta hand om sig själva. Som andens tempel så behöver byggnaden underhåll, precis som vilken annan byggnad som helst. Men även om vi gör allt det här, även om vi tar hand om oss själva, vi äter rätt, vi tränar rätt, så kommer vi än dö, dag att dö. Vi kommer att trilla av pinnen eller vi kommer flytta hem till vår Herre. Men poängen är att vi som människor inte kan kontrollera detta. För sen i vår text hände ju det där som ingen trodde skulle hända. Och när de hade gråtit, varit arga och på något sätt kanske accepterat vad som hade hänt. Om Guds son skulle bli förhärligad så verkade det som att det var viktigt att allt det här fick äga rum. Det var viktigt att tårarna rann från deras kinder. Det var viktigt att de fick vara arga på Gud. Och det var viktigt med det här sorgarbetet för att sedan vara med om ett under. Något hände som ingen trodde skulle kunna ske. Och Jesus säger till sin fader: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Och sen så bad Jesus att Lazarus skulle komma ut ur graven, och det gjorde han levande. Jesus visste vad som skulle ske, ändå lät han dem genomlida dessa svårigheter. Och när vi läser tidigare i texten så kan vi också se hur svårt det var för Jesus att se detta. Se dem genomlida de här svårigheterna. Han grät. Han skakade i sitt innersta. Men trots allt detta så kom Jesus. Han var där. Han var en vän som fanns där när livet drabbade de här. Ibland kan man tänka, eller vissa tänka, att i det kristna livet så finns det inga problem, inga svårigheter. Allt är bara perfekt. Men så är det ju inte. Det är ju faktiskt så att livet drabbar även oss. Och vi är ingen perfekt gemenskap där det inte finns några bekymmer. Det är nog snarare så att vi har saker här i livet som händer, som är jobbiga, men som vi inte släpper in församlingen in i helt och fullt i våra liv. Men om inte hela livet ryms här, vart skulle det då rymmas? Livet med Jesus är inte ett perfekt liv utan problem. Men livet med Jesus är ändå ett väldigt bra liv. Jesus är vän med Lazarus och hans systrar. Han var fäst vid dem. Och när livet drabbade dem, när sorgen kom till dem, när smärtan fanns där, så kom Jesus till dem. Han delade deras smärta. Han grät med dem. Han våndades med dem. Och detta gjorde han trots att han visste vad som skulle ske. Jesus Jesus var verkligen en man med ett stort hjärta. Med en extremt mycket empati för människorna, för vännerna. Och när vi går igenom svårigheter, och när vi lider och när vi gråter, så gör Jesus det med oss. Han till och med skakar i sitt innersta när han ser hur vi lider. Och han är inte en passiv åskådare, utan han verkligen delar vår smärta. Och Jesus vill vara vår vän. Och jag tror att även Jesus vill hjälpa oss. Och jag tror att bön spelar roll. Och jag tror att Gud kan göra under i våra liv. Man brukar säga att hoppet är det sista som överger människan. Och det är hoppet för oss, är Jesus Kristus. Och där vi får hoppas och tro att Gud vill vara en del av våra liv. Och vi får tro och hoppas att Jesus kan förändra hopplösa situationer. Och vi får hoppas och tro att det som hände med Lazarus för 2000 år sedan även kan hända oss idag. Amen. Vi ber. Herre, tack för att du vill vara vår vän. Tack för att du är ett hopp, ett ljus som vi kan lita på, Herre. Tack för att när livet drabbar oss så är du där. Då är du där mitt ibland oss, och du lider med oss och du känner med oss. Tack gode Gud för att vi inte går ensamma i svårigheter. Och hjälp oss som församling att också bära varandras bördor. Att bära varandra när det är svårt. Hjälp oss att fråga en extra gång, hur är det? Behöver du hjälp med någonting? När någon är i sorg eller lider. Amen.